Det är torsdagen den 16 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, och idag ska vi prata om coronaviruset också, ännu en dag. En sak som har varit väldigt tydlig den senaste tiden är att det har blivit ett väldigt personfokus på statsepidemiolog Anders Tegnell. Olika mediala figurer skriver att han är nationalhelgon, att han är en idol, och andra, kanske mer på sociala medier, skriver att han är en fruktansvärd människa och vissa kräver hans avgång och liknande. Trots att han då bara är en person och är på en myndighet med 500 personer så har man valt att fokusera väldigt mycket på honom. Och i den här mediala debatten så har de som är kritiska till Folkhälsomyndighetens strategi också fått väldigt personlig kritik. Och det är någonting som vi tänkte prata om här idag, är den här väldigt svartvita tänkandet kring svensk strategi mot corona och vilka det är som kritiserar och vilka det är som för fram den. Och med mig för att prata om det har jag Tove Fall som är professor i molekylär epidemiologi på Uppsala universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Mattias Öberg, docent i toxikologi på Institutet för miljömedicin. Välkommen.
Tack så mycket.
Och jag tänkte vi kunde börja bara, när vi pratade lite innan här Tove så var vi båda ganska eniga om att det har blivit en, vi båda bekymrade så att säga att i den mediala debatten så har det blivit otroligt hetskt å ena sidan, åt alla håll och kanter, och å andra sidan att det är ett otroligt personfokus just, och särskilt tydligt är det väl kanske med Anders Tegnell, vår statsepidemiolog. Jag såg någon sån här kampanj att all makt åt Anders Tegnell, vår befriare och statsepidemiolog eller någonting, som någon slags referens till Tengil där, vilket är väl kanske, det var ju skämtsamt men kanske representativt på något sätt. Men jag tänkte, vad har du märkt av det här? För du har ju varit en av dem som har varit ute i debatten ganska mycket ändå. Hur har du reflekterat över det här med den hetska debatten?
Ja, men jag håller med dig om att det har blivit mer och mer fokus på personer, auktoriteter, snarare än underlag och problemet i sig. Vi vill ju liksom alla ha en så bra utveckling som möjligt. Och att man flyttar fokus till olika personer, personangrepp och det här hetsiga diskussionsläget, det tror jag inte är konstruktivt. Och jag tänker att vi ska se framåt och ha en konstruktiv debatt. Och jag tror att forskarna på Svenska universitet och andra ställen kan bidra med bra bidrag här med lösningar och idéer. Och risken när vi har det här hetsiga diskussionsläget och där man känns, nu har jag varit ute en del på Twitter. Jag tänker varje dag att jag ska sluta vara på Twitter. Men så går jag ändå dit och för att läsa och hålla mig uppdaterad. Och då känner jag lite så att jag har blivit oerhört försiktig nu vad jag lägger ut. Och jag tror att det är många som kan bli skrämda av det här tonläget. Av de som faktiskt har något vettigt att komma med. Så jag tycker det är trist och jag tycker att vi ska lägga fokus istället framåt och hitta de bästa lösningarna. Och också vara ödmjuka för att det är oerhört svår uppgift som våra myndigheter har just nu.
En sak jag tänker är ju, jag är ju van med att debattera väldigt mycket i olika frågor, men en sak som jag tycker med den här frågan är ju att den lämpar sig särskilt dåligt för det. För att det är en komplex fråga. Men nu har det blivit, det blir väldigt svartvitt hela tiden. Och det blir liksom, antingen är du för Sveriges strategi eller så är du landsförrädare. Eller så är du, antingen är du kritisk i Sveriges strategi eller så vill du att människor ska dö om du frågar andra sidan.
Nej, men jag tänker att det behöver ju inte skilja så mycket från hur vi har haft samhällsdebatt till alldeles nyligen. De flesta frågor har ju haft en ganska tydlig polarisering de senaste åren, väldigt tydligt. Det som är lite speciellt med det här är väl att det är lite oväntade uppdelningar. Peter Wolodarski hamnar på samma sida som Hanif Bali. Alltså den typen av oväntade parbildningar på något sätt. Mm. Och det finns ju någonting i mediedramaturgin som gärna går igång på det här. Det är inte bara på sociala medier och debattsidor, utan det är någonting, det är vårt sätt att rapportera det här nu. Vi börjar referera till andra experter från andra länder, som Norges Tegnell, USAs Tegnell, att han har blivit som en... Samtidigt tror jag att det här beror delvis också på den kommunikationsstrategi som är liksom default i de flesta organisationer. Att vi i en kris så ska vi ha en talesperson, gärna på en hög nivå för att få trovärdighet. Och när det här liksom greppar tag i den vanliga dramaturgin, så får vi det här personfokuset. Så det jag menar bara att det inte är så, kanske inte så oväntat. Däremot håller jag ju helt med om att det inte är så konstruktivt.
Jag tänker det är också så att som det blir, jag är som du Mattias övertygad om att medierna spär på det här, att vi som arbetar i media har ett ansvar här. Det blir väldigt fort lagsport, liksom antingen man för eller emot. Men jag tänker just i den här frågan så är det ju så många andra valmöjligheter som det handlar om i den svenska strategin, som är så att säga, för det framställs ofta som att okej, ska vi gå i total nedstängning, lockdown, eller ska vi fortsätta som nu eller släppa upp ännu mer? Det är liksom de enda två alternativen, men finns ju så många andra åtgärder som man skulle kunna diskutera. Jag vet inte, Tor, när vi pratade så var du inför här, så var du inne på några sådana saker. Vad tänker du liksom, vad borde vi diskutera nu istället för att liksom diskutera de här, ha den här typen av underhållningsvåld nästan i debatten?
Först tänkte jag bara kommentera lite det som Mattias sa. Jag håller ju helt med om att det kanske har varit debattläge så här, men jag tror att vi är många forskare som inte har varit ute i den debatten och blir ganska liksom chockade över, och också inte vana vid det här polariserandet, utan mer kanske en nyanserad liksom analys av underlag, och istället för att man tittar på vem som har sagt något så tittar man på var den här studien bra eller inte, vad finns det för felkällor. Men vad vi skulle kunna diskutera om vi inte slutade diskutera all för eller mot Folkhälsomyndigheten, så tänker jag till exempel att vi måste öka kunskapsläget snabbt nu om hur det faktiskt står till med den här smittan i Sverige. Vi vet väldigt lite om hur många som har varit smittade och hur många som är smittade idag. Och här finns det ju massor av möjligheter vi skulle kunna kombinera. Till exempel ha en app som mäter olika symptom runt om i Sverige, som man gör nu i Storbritannien. Jag såg den här jättespännande studien där man tittar på avloppsvatten och virusnivåer där. Vi kan öka på testningen. Varför går inte den ökningen så snabbt som den skulle kunna, till exempel? Om vi kunde lägga ihop alla de här bilderna, då kanske vi skulle kunna plötsligt se att okej, nu har vi i Örnsköldsvik en snabb ökning av dem i feber. Vi har mer virus i avloppsvattnet och så vidare. Nu måste vi gå in i Örnsköldsvik, verkligen se till att göra allt på äldreboenden och karantänsätta familjer med konstaterad smitta och så vidare. Just nu hanterar vi Sverige rakt över, kan man säga, på samma sätt. Så där tänker jag att sådana fiffiga lösningar skulle vi kunna diskutera och hur man skulle kunna göra det.
Jag tror att just testningen kommer att vara en av de punkter där vi i den liksom eftersummeringen var, hur hade Sveriges beredskap kunnat vara bättre, så tror jag att testningen kommer att vara en sån nyckel. För vi saknar väldigt mycket av den informationen som du, Tove, pekar på. Det handlar ju både om att hjälpa sjukvården. I början var ju ett stort problem att hälften av personalen var hemma med lindriga symptom. Vi vet inte om det var rimligt eller inte. Det hämmar vår möjlighet att styra att vi inte har den här informationen. Och det är lite frustrerande, kan jag tycka, som befinner mig på ett av de ställen som har väldigt mycket analyskapacitet på forskningssidan. Och sen är det bara kanske 100 meter över till Karolinska universitetssjukhuset. Och det är samma sak i Huddinge. De bor ju grannar med universiteten. Så hade vi haft en beredskapsplan för att snabbt skala upp testning. Och det var ju någonting man visste innan. Vi kommer att ha det här behovet. Jag tror att det kommer att vara en sån punkt där vi borde ha gjort annorlunda. Nu handlar det väl som bara på att försöka skala upp det så snabbt det går.
Just det. Jag tänker bara en sån här sak. Jag var sjuk i 1,5 månad nu ungefär samtidigt som det här första, det började bli samhällsspridning. Men jag gick till vårdcentral lite för tidigt så att säga med alla symptom på covid-19 och de hade inga problem med att jag skulle komma dit. Och sen frågade liksom, ska ni inte så här, borde inte ni testa mig nu? Borde inte jag kommit in på något annat sätt här? Nej, vi har ingen kapacitet att testa dig och sådär. Bara en sån sak att jag var ju då inte såklart en person som var, jag har inget sjukvårdsyrke eller sådär. Men om man hade haft testkapacitet i Sverige så hade jag varit just en sån person som man borde ha testat vid något tillfälle i alla fall. Men hade jag bott i Sydkorea hade de ju absolut testat mig. Men nu fanns inte ens tillräckligt med tester för att testa läkare och sjuksköterskor. Liksom, så. Men du Tove, du skulle säga någonting där?
Ja, nej, men det skulle vara jätteintressant att rota. Jag vet några som har försökt titta på vad är det som gör nu. Att är det liksom brist på kapacitet på labben eller provtagningssidan eller själva hur svaren ska gå från forskningslabb till exempel då till landstinget och så vidare. Och det är ingen som har något riktigt bra svar. Jag tror att det brister här och var. Men där borde vi ju som högteknologiskt land liksom kunna snabbt få till det här. Och liksom, var är bristerna sitter och vem kan lösa det här åt oss? För en annan sak som jag tänkte på idag, att om man inte provtar som dig Ivar, så vet ju inte du om du har haft corona eller inte. Och om vi sen ska göra de antikroppstesterna som har en hel del problem, så är det så rent statistiskt att om man har både påvisat viruset hos dig när du var sjuk och sen visar att du har antikroppar, så ökar det sannolikheten att du faktiskt har genomgått den här infektionen och att det inte bara var ett testresultat som var fel. Mm. Medan om du bara har antikroppstestet sen, så kan det då visa fel för ett stort antal personer.
Vet du ungefär hur felmarginalen ser ut på ett sånt test? Nu är de inte klara, men...
Nej, man brukar prata om något som heter sensitivitet och specificitet, och det liksom beror på själva testet. Så det är hur stor chans är att ett positivt prov faktiskt visar positivt. Det är sensitiviteten och så. Men sen finns det något som heter positivt prediktivt värde som är jätteviktigt, för det är just det man vill veta. Om du testar dig och du testar dig positivt, hur stor chans var att du var positiv på riktigt då? Ja. Och det beror på prevalensen. Så att det beror på hur många i populationen som faktiskt är sant positiva. Så att om vi har till exempel skulle testa alla idag i Sverige och kanske 4% är sant positiva, så kommer vi få oerhört många falskt positiva svar. Det här går att räkna ut med en enkel ekvation. Jag har lagt ut en Twitter-tråd om det. Det finns en del andra som har skrivit om det, men hur som helst, så summan av det här är att ju mer information vi har om varje individ, desto säkrare kommer du kunna vara på individnivå om du genomgått infektionen.
Jag tror ett problem som har blivit nu i de här bland oss forskare är ju att vi är ganska vana att snabba analysera, men dåligt tränade på att analysera data utanför våra egna områden. Och det gör att jag tror att man... Det är lätt att man glömmer bort de här liksom grundläggande statistiska problemen. Hur jämför man data och sådär? När vi tittar på nya studier som kommer idag, så är det flera forskare som lägger ut studier utan så att säga, den här vanliga peer review-granskningen, för att man vill snabba på hastigheten. Men det gör ju att tillförlitligheten blir betydligt sämre. Och det gör att det är svårt att säga vilka andra studier visar samma resultat. Vad är stort och vad är smått? Och innan vi har den här kunskapsmängden, så är ju osäkerheten i våra slutsatser så stor att det nästan inte går att använda till att styra myndigheternas arbete.
Är det här du tror är en anledning? För en sak som har varit kritiken mot Folkhälsomyndigheten är just det att man inte har tagit till sig nya studier. Till exempel vad gäller hur många av de asymptomatiskt, de symptomfria men som ändå bär på smittan, som själva smittar andra, och hur stor del av smittan som drivs av sådana personer. Och det där har varit en av de springande punkterna i kritiken. Men jag tänker, det du är inne på nu är just det här, allting, just nu så har vi liksom ett otroligt sug efter ny kunskap, mer kunskap. Samtidigt som det är så svårare någonsin att veta vilken kunskap du kan lita på. Tror du att det är en anledning till att man från myndighetssidan har varit försiktig?
Jag skulle säga att det finns två huvudorsaker. Det ena är ju att forskare, precis som alla andra människor, när vi drabbas av rädsla och oro, när våra äldre, kanske vi känner, fler och fler av oss känner ju folk nu som har haft covid, som kanske ligger inne, vi har anhöriga som jobbar i vården och så. Och när den oron kickar in, så är det klart att vi, precis som alla andra, blir lite mer svartvita i vårt tänkande. Men en annan sak tror jag är att den svenska beredskapen och strategin som finns är inte så välkänd bland forskarna. Vi har ju de här tre grundprinciperna för beredskapen. Det är alltså ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen betyder i princip att den som har ansvar i vanliga fall ska fortsätta ha det. Och likhetsprincipen är att vi ska försöka hålla funktionaliteten så lika det vanliga läget som möjligt. Och närhetsprincipen att det är liksom där krisen är, det är där den ska hanteras. Det låter ganska abstrakt, men skillnaden blir ju det att när forskare till exempel, som nu senast, går ut och säger att politikerna måste gripa in, så innebär det att man vill att Sverige ska helt ändra den grundläggande beredskapsstrategin. Det vill säga att vi tror och har ganska god grund för att tro att ansvaret tas bäst där det brukar ligga. Så att regeringen får vara ansvarig för att ta fram de lagförslag och förordningar som behövs. Och regionerna får vara ansvariga för hur sjukvården ska organiseras. Sen kan man naturligtvis komma fram till frågor som, ska vi ha så många små regioner som vi har? Men det finns ju inte en chans att vi ska ändra hela regionuppdelningen på 2 veckor. Där finns ett liksom missförstånd där man tror att Sverige inte har någon strategi. Vi har en strategi.
Det är väl den här som jag uppfattar, så är det nog det du inledde med där. Och det är den här känslan av att det är så angeläget att man måste åsidosätta de vanliga spelreglerna, det vill säga någon typ av undantagstillstånd, och för att implementera någonting annat. För att om man tror att det vi står inför är en stundande katastrof, då kräver det någonting extraordinärt. Men jag tänker en sak, Tove, som jag har tänkt på lite grann, det är när vi pratar om I de här sammanhangen, så jämför man Sverige, Norge, Danmark, Finland, och sen så jämför man Sverige, Belgien, USA, så jämför man per capita och allt sånt där. Men det blir ju väldigt, det är väldigt, väldigt stora enheter som man arbetar med då i sin analys. Då du var inne på Örnsköldsvik, att analysera Örnsköldsvik till exempel då, som ett exempel. Men överhuvudtaget, är det rimligt att använda, någonstans är det klart viktigt att använda länder, men jag upplever det som att vi använder väldigt styltiga analyskategorier. Jag tänker till exempel på en stad som New York, som har fler invånare än hela Sverige, kanske egentligen på ett sätt skulle vara en rimligare jämförelse med Stockholm, att man jämför 2 städer med varandra än att man jämför 2 länder med varandra. Att ta Ryssland som en enhet och jämföra med Danmark och inte ta hänsyn till hur geografin ser ut i det, blir också konstigt. Alltså, vad tänker du kring det?
Å ena sidan så har man ju då samma policy ofta då i ett och samma land, vilket lockar till att man då vill jämföra olika länder. Å andra sidan så kan man ju säga att det man skulle vilja titta på egentligen, det är ju hur ett utbrott i Sverige då vad kommer hända där jämfört med ett utbrott i Norge. Att man liksom tittar på en person som börjar smitta runt sig. Om man kunde titta på den enheten vore det ju väldigt spännande att titta på de här smittsamheten då i ett system under norska eller svenska förutsättningar. Och efteråt så tror jag att man kommer hitta på smarta sätt att göra det här där man tar hänsyn till befolkningstäthet och så vidare. Just nu så finns det väl ingen perfekt jämförelse. Samtidigt som det ni var inne på här, att vi får information som vi inte kan utvärdera helt och fullt på samma sätt som vi är vana att göra i forskning. Det blir ett etiskt dilemma där, att liksom, ska vi låta bli att utvärdera informationen eller ska vi göra så gott vi kan? Och jag tänker att här ligger också ett ansvar hos tidskrifterna, för vi pratar om här med peer review där vi liksom granskar varandra då, artiklar innan de publiceras. Så här ser jag att tidskrifterna börjar slira, även väldigt stora fina tidskrifter som New England Journal of Medicine till exempel har kommit ut med ett par artiklar som liksom har undermålig kvalitet. Och där tänker jag att det är oerhört viktigt att även om det går snabbt så måste vi göra granskningen på samma sätt som vanligt, men att försöka snabba på processerna och hjälpa varandra i forskarsamhället och granska varandras arbeten snabbt. Så att det blir bra kvalitet på det som kommer ut. Mm. Jag vet inte riktigt om du svarar på din fråga, men jag tror att jämförelser med länder är svåra. Och det går ju att göra, men det kommer vara lättare efter pandemin är över. Samtidigt så vill vi också jämföra under tiden nu för att kontinuerligt utvärdera. Så att, men det finns många saker som kan inträffa. I Sverige har vi ju fått liksom en utsådd av fall, så vi har ju fått multipla liksom utbrott. Mm. På många ställen samtidigt.
En sak som jag tänkte på var när du skrev under ett upprop den 20 mars. Nu har det ju flutit en del vatten under broarna sedan dess. Men då efterfrågade du just ett expertråd som skulle kunna hjälpa Folkhälsomyndigheten. Ja, experterna med akademiker. Någonting som, nu vet jag inte om det här stämmer, men någonting jag såg på Twitter flimra förbi var att ingen av er som har skrivit under det här uppropet har blivit tillfrågad att vara med i det här expertrådet som man har inrättat. Det känns lite ironiskt. Har du någon reflektion över det? För mig så står det utanför, så känns det som att just för att ni lät kritiska då, för att en del av er kanske har varit mer kritiska än andra, så blir det också mer ointressant för Folkhälsomyndigheten kanske att ha er i ett expertråd.
Ja, jag har inte sett vilka som sitter i expertrådet, men man kan väl tänka sig att det vore bra med folk från olika bakgrund och olika kompetens som liksom. Men jag hoppas ju att alla experter kan liksom lämna förutfattande meningar bakom sig och faktiskt titta på data, underlag. Och personligen så är jag ingen expert inom infektionsepidemiologi, men visst, det finns ju Björn Olsén och Joakim Brocklöf skulle säkert kunna bidra av dem som skrev under vårt upprop där. Sen tänker jag man kanske skulle ha lite internationella experter med, och sen har jag sett debatt om ska den här ligga under regeringen eller under Folkhälsomyndigheten. Kanske att regeringen skulle ha nytta av ett fristående råd, det har man ju en del andra länder.
Mm.
Men jag känner mig personligen inte liksom förbigången på något sätt, utan det här var mer en liksom sätt att visa att vi är väldigt många, det finns väldigt många duktiga personer runt om i Sverige som gärna hjälper till och gör olika värderingar av underlag. Jag såg att norska Folkhälsomyndigheten lägger ut kontinuerligt underlag, till exempel vad vet vi idag om man blir immun eller inte mot det här viruset. Mm. Då lägger de ut att det här är en aktuella kunskapsläget, och sånt skulle vi ganska lätt kunna hjälpa till med ute på universiteten. Det är ju sånt som vi är vana att göra.
Har det blivit prestige i de här frågorna till viss del, tänker jag? Det ser ut så utifrån lite grann att, ja, men jag tänker just med att man var mindre transparent från början från Folkhälsomyndigheten. Nu, jag upplever att de har blivit bättre på att redovisa vilka antaganden de gör och hur de har jobbat. Och för en vecka sedan så hade Sveriges Radio ett inslag där de gick igenom skillnaden mellan de modeller som de använder på Folkhälsomyndigheten och de modellerna som man använder, som Joakim Brocklöf bland annat använder, och man använder på Imperial College och sådär. Varför skiljer de sig åt och sådär. Så att man har blivit bättre på att berätta om vilka antaganden man gör och vad man inte gör. Helt kort så är det väl att Joakim Brocklöf och vissa av de andra forskarna som de använder modeller där man försöker att kalkylera med osäkerheterna i själva modellen, medan Folkhälsomyndigheten helt utesluter det, för att då vet man inte vad man, deras kritik mot det är att då vet du inte egentligen vad det är du räknar på och sådär. Men att nu har man blivit bättre, men jag tycker ändå att det finns en, jag har upplevt i alla fall, det verkar som att det finns en prestige i att man inte vill framstå som osäker kanske, eller att man har blivit, tycker att vissa som har varit kritiska har varit så kritiska att det blir, till exempel en av forskarna som har varit väldigt kritisk, hon gick ut och krävde Anders Tegnells avgång igår eller förrgår. Och då blir det ju svårt att ha en konstruktiv dialog samtidigt, tänker jag.
Jag tror att det finns en, vi brukar ju prata inom forskningen om risken för confirmation bias. Det vill säga att man, precis som alla människor, när du väl har liksom låst fast en åsikt så letar du och du ser lättare, hittar lättare information som stödjer din åsikt. Och det skiljer ju inte den här forskningsfrågan från några andra frågor. Däremot så är det ju viktigt att vi försöker, tror jag, som akademiker hela tiden, liksom våran roll är att kanske snarare förklara vad innebär osäkerhet och vad, istället för att rapportera att den här modellen visar 3%, så säger jag att om den här modellen visar mellan 1 och 15%, för då kanske folk förstår att antingen blir en del jätterädda och säger oj, men 15% är ju skitmycket. Eller så förstår man att oj, men det är jättesvårt att veta hur Folkhälsomyndigheten ska agera om spridningen är så stor. Vad kan vi göra för att minska spridningen? Aha, vi måste testa mer. Okej, okay. Då är det där vi ska lägga fokuset. Hur kan vi bygga ut svensk testkapacitet?
Mm.
Då blir det mycket mer konstruktivt driv.
En sak som, det finns ju väldigt mycket forskning på hur dumma vi i den, vi som inte jobbar med matematik är vad gäller just sådana här saker att beräkna sannolikhet. Jag vet att Daniel Kahneman har skrivit en del om det bland annat. Men ett exempel från det är ju när man skulle göra den här i Zero Dark Thirty, den här filmen som handlar om när man slog till mot Osama bin Ladens fäste i där hans gömställe i Pakistan, så satt man i ett möte och då i filmen så säger man att så säger alla där inne i rummet som sitter då och ska informera presidenten inför, de säger att ja, men vi är ganska säkra, vi kan inte helt veta, och så säger de lite olika. Sen säger huvudrollsinnehavaren då, kvinnan som hon säger att hon är 100% säker. Men, och så svarar presidenten, so you're saying it's a coin toss, det är 50-50. Och i verkligheten så var det så att han fick veta att det var 80% sannolikhet att det var Osama bin Laden där. Och det är ungefär det man får reda på i filmen också. Och då är, men det här är, man upplever att om du säger 15, om man säger 1-15%, då hör man 15% kanske. Eller om man hör att någonting är 80% sannolikhet, då hör man att det är 20% sannolikhet att det inte är så. Att det är svårt att veta. Det här är kanske en pedagogisk utmaning i alla fall i de här sammanhangen. Som du säger, att det är forskarnas uppgift att hjälpa till och förklara osäkerhet. Men det är en svår utmaning.
Ja, verkligen. Alltså hela den här, vi lever ju i en mycket mer, vad ska man kalla det för, probabilistisk värld än vad vi normalt orkar tänka på. Vi vill ju gärna dela in saker i enkla, tydliga kategorier som man kan hoppa mellan.
Mm.
Och det är ju väldigt sällan så. Vare sig vi rör oss på kvantfysik eller om vi rör oss i vårt vardagliga. Det är oförutsägbart, det är faktorer som vi inte kan kontrollera och så.
Jo, men Mattias, du som jobbar med så här olika risker och kemikalier och försiktighetsprincip och sånt. Ibland kan jag tänka att liksom, med den här pandemin, jag är lite neurotisk av mig. Så jag skulle ju gärna vilja att man tog i med lite större säkerhetsmarginaler, till exempel. Men det är klart att då kan det ju få andra konsekvenser, som ekonomiska konsekvenser.
Vad tänker du på med större säkerhetsmarginaler i det här fallet?
Om man tänker så här att det finns då ett virus i Kina som börjar sprida sig. Och då börjar jag liksom bli orolig väldigt tidigt. Då tänker jag att nu är det dags att vi börjar liksom förbereda oss på det här på olika sätt. För att förbereda sig är ju ofta bra. Men det hade ju kostat pengar att börja förbereda sig i januari på det här. Medan som man tänker att nej, men det är låg risk att det händer någonting. Det förstår jag som att riskbedömningen var att det är låg risk att det här kommer bli. Men ingen kunde ju veta hur det skulle gå. Och det vet vi ännu inte hur det kommer gå framåt. Men jag tänker det här med risk. Du säger när det är kemikalier, då kan man ju ta i med väldigt stora marginaler.
Ofta har vi ju vant oss vid att Sverige har ju till och med beskrivits som ett nästan så här lite trygghetsnarkomanernas land. Var det väl någon som skrev en bok om?
David Eberhard.
Ja, och i många sammanhang så är vi ju kända för att just ta det säkra för osäkra. Här verkar det ju inte som att man har haft det som första läget, utan att man försöker hitta en någon slags lagom nivå, vilket också kanske är ett svenskt fenomen. Det jag funderar på kring osäkerhet och hantering av osäkerhet, det blir etiska dilemman hur man än vänder sig i den frågan. Så att, jag tänker ibland på den här, det finska beredskapslagret. Det måste ju ha varit någon på någon myndighet som kanske, det är en rätt otacksam uppgift. Du kan ju tänka dig att du får liksom, ja, du ska ha ansvaret för beredskapslagret av skyddsmasker. Det har aldrig använts sedan 40-talet. Din uppgift är att se till att sista förbrukningsdatum inte går ut, utan att vi hela tiden får in nya. Att kolla, vad vet jag, att lådorna inte är fulla med ohyra eller något sånt där. Och sen så det som händer är att plötsligt så ringer de så här, har vi några masker? Den här personen fattar känslan att så här, yes! Just så det är ju tråkigt att jobba med förberedelser ibland. Men det är kanske en kostnad vi måste lära oss att vi måste kanske ta lite mer höjd.
Men man pratar väl om motstånds... En sak som Tove, som jag har sett som motargument mot det där och mot tanken om att man kan ha beredskap för saker. Jag tror det var Hannes Kjöller som skrev om det här på DNs ledarsida, att det finns så många olika saker man ska ha beredskap mot. Så att det är väldigt svårt att förbereda sig för rätt sak. Och att vissa, det man förberedde sig, det Sverige förberedde sig för med sina beredskapslager, det var ju krig till större del, eller någon typ av attack i alla fall. Och det vi hade behövt beredskap, men nu är det ju ändå så att många av de sakerna vi hade som man hade beredskap, det man hade i beredskap skulle ha hjälpt nu, det vill säga andningsmasker och liknande, hade funkat. Och mediciner och skydd på olika sätt. Men vad tänker du om det? Alltså, för jag håller ju med dig, tror jag, om just att vi borde haft en större beredskap. Men är det en rimlig kritik, tycker du, att säga att ja, men det är så lätt att säga nu när vi vet vad det är för kris som kom?
Ja, absolut. Och där är ju någon slags prioriteringsfråga att, alltså att vi inte har haft några beredskapslager sen tidigare. Det är väl många politiska partier och vi väljare som liksom inte har prioriterat det. Så att vad man ska lägga skulden. Men jag tror också samhället har väl utvecklats till det här just in time och lean in. Man får inte ha några stora lager och vi har väldigt liten egen produktion av de här sakerna. Så vi är liksom inte självförsörjande. Och det är väl någonting vi behöver se över, för det är ju sådana saker som kan drabba oss. Oavsett om det blir krig eller klimatkatastrofer och flygen slutar gå av en eller andra anledningen. Det tror jag absolut att det kommer ses över efter det här. Men jag tror också att det kan finnas skillnad mot Finland med att de har varit i krig och haft sånt i mannaminne, medan vi har varit beskonade för sånt en längre tid.
Sen undrar jag om det finns en sak som jag undrar om man har överkorrigerat från Folkhälsomyndighetens sida, är ju när svininfluensan kom 2009 och man gjorde en massvaccinering och det fick svåra konsekvenser, inte för en majoritet av de som vaccinerade sig, men för ett antal ändå som fick narkolepsi, och att man köpte in enorma lager av Tamiflu som producerades av läkemedelsföretaget Roche, och sen visade det sig att de hade undanhållit forskningsartiklar som visade att det inte var... Den enda effekten det hade som var positiv var att man kunde förkorta influensans tid med en halv dag när man var sjuk. Men bieffekterna var liksom vägde över, visade ett antal studier, men de hade undanhållit dem från allmänheten. Så då hade man köpt in, man har gjort en massvaccinering mot en sjukdom som inte visade sig vara så farlig och orsakat narkolepsi hos ett antal människor. Samt köpt in ett medicinlager av en medicin som visade sig vara värdelös. Och då man har om det finns en möjlighet att anledningen till att man var liksom, så att säga, försiktig åt andra hållet den här gången, att det är någon typ av överkorrigering från det misstaget. Vad tänker ni om det?
Jag tror att det kan möjligtvis ha påverkat kommunikationen initialt, att man hade den här minnesbilden, men jag tror inte att det egentligen har påverkat situationen så mycket, i och med att det tidigt stod klart att det här är en sjukdom som inte, där det inte finns vaccin. De vanliga influensaviruserna, där har vi liksom en internationell process för att ta fram vaccin. Så där kan man nästan räkna med att lyckas vi hålla pandemin under någorlunda kontroll ett visst antal månader, så kommer ett vaccin att finnas tillgängligt. Åtminstone för de länder som har råd att betala. Men när det gäller corona så vet vi att det kommer inte att finnas något vaccin i närtid. Och det visste man ju ganska tidigt, skulle jag säga. Så jag tror inte att det har påverkat. Sen vill jag också säga att det har ju funnits en beredskapsplanering för just pandemier. Och det är väl den som jag tror myndigheterna har plockat fram ur bokhyllan och följer ganska nära. Så att de är inte så oförberedda som man ibland tror jag.
Nej. Jag tycker att det har varit en sak som jag har skrivit. Jag tillhör väl i mångas ögon så tillhör jag samma lag som de som är väldigt kritiska till Folkhälsomyndigheten. Och jag skulle säga att jag är kritisk till just den initiala hanteringen, där det är tydligt att man undervärderade risken med viruset i varje steg av vägen, så att säga. Men och då ligger det väldigt nära till hands att tänka att om de gjorde det då, så kommer de fortsätta att göra det framöver. Och om de gjorde det då och de insatser man inte vidtog åtgärder tillräckligt tidigt, till exempel att sätta resenärer från Alperna i karantän eller att avråda dem från att åka och liknande. Att man då, för att man var sen på bollen då, så innebär det att man kommer vara sen på bollen hela vägen. Det ligger nära till hands, menar jag, om man har då det du pratar om, confirmation bias, som jag redan har bestämt mig då för att Folkhälsomyndigheten gjorde fel, så kommer de fortsätta att göra fel. Men det där tror jag, det där är i alla fall någonting som jag jobbar med själv, att inte tänka så. Och samma sak så tänker jag att de som då fick rätt om viruset i början, det betyder ju inte att de kommer fortsätta ha rätt framöver, så att säga. Har ni någon tanke om min tanke där?
Ja, men det är väl helt rätt som du säger, att för att man har haft rätt en gång betyder inte att man har rätt nästa gång. Så att det är, och kunskapsläget utvecklas ju, och det kan ju snarare bli tvärtom, att om man har varit för åt ena hållet först, så kanske man slår över åt andra hållet. Nej, så att nu får vi ju liksom se framåt och se vad vi kan göra för att bäst komma ur den här situationen.
Sen tänker jag, nu börjar ju länder släppa på sina restriktioner och öppna upp en del runt om i Europa också. Så att den svenska exceptionalismen kanske snart kommer vara ett minneblott också, om det visar sig att det fungerar. Och då kommer diskussionen.
Jag tror det blir jätteviktigt där som vi pratade om tidigare, att ska man släppa på restriktionerna och så vidare, att vi har den här noggranna monitoreringen med testning ute i befolkningen, så att vi vet hur smittan utvecklas. Det har ju något som man har lyft i EU och WHO, och att det är liksom avgörande för att man ska kunna lyfta restriktioner, att man också kan snabbt följa utvecklingen.
Och där är vi inte ännu i Sverige.
Nej.
Mattias, ville du komma in där, eller?
Ja, det är väl möjligt. Jag hade en tanke när det gäller myndigheternas arbete och kommunikation. Det är ju att i många sammanhang så tycker jag att man har en lite för... Initialt i många sammanhang har ett fokus på att inte orsaka oro. Jag är inte säker på att jag sett det så tydligt i den här krisen, men det är rätt vanligt när det gäller kemikalier att man så att säga, inte vill, framförallt inte från myndigheternas sida, gå ut med för starka budskap, utan man backar in lite försiktigt i en fråga. Det är möjligt att man tror att man på så sätt inte bränner förtroende. Men risken är ju att man, om man missar till exempel kraften i sociala medier, att man kommer efter i en fråga. Och då har man ju ändå förbrukat en del förtroende. Så att det är en svår balansgång som de har.
Och jag tycker också, jag har hört från en del kollegor så där att de tycker inte man kanske ska gå ut i någon öppen debatt och så, för att just inte orsaka mer oro och sänka förtroendet för myndigheterna.
Så att det är liksom illojalt mot Folkhälsomyndigheten ungefär, eller om man går ut och diskuterar det här kritiskt?
Ja, i alla fall att det inte bidrar, liksom, att det kan ha motsatt effekt, att man gör det öppet så att säga för den här diskussionen.
Jag uppskattar väldigt mycket att forskare är aktiva på Twitter. Dels är det en väldigt bra omvärldsbevakning. Du får reda på hur opinionen och hur diskussionerna ser ut. Du kan gå in ibland. Men man måste ju vara väldigt noga med att hela tiden ha den här liksom sakliga approachen. Om man går in som forskare. Man kan ju naturligtvis gå in som privatperson och härja precis som alla andra. Men sätter du på dig liksom professorschatten eller doktorschatten, så är rollen, tycker jag, mer att inte att debattera i första hand, utan att komma med saklig information, förklara saker, vara lite mer av lärare så att säga.
Det där är ju någonting som verkligen, det är någonting som sker ibland med människor när de går in på Twitter, vilket jag tycker har varit tydligt ibland med vissa debattörer i den här frågan, men att man släpper lite på, vad ska man säga, man lägger av sig forskarhatten när man går in på sociala medier. Och det blir väldigt problematiskt. För att det som behövs nu när det är ett komplext ämne, det är ju just att det är många kloka människor med olika bakgrunder kan diskutera utan att det blir pajkastning.
Jag tänker att man också måste vara lite, som, vad ska man säga, om man ser någon som har skrivit något konstigt på Twitter liksom, och man fattar inte, gud vad det här verkar ju helt upp och ner, att man liksom kan fråga då, hur menar du nu? Menar du verkligen det här? Det blir väldigt, som vi pratade om i början, det är en väldigt hetsigt diskussionsläge, och någon uppmärksammade några KTH-studenter som håller på med modeller av det här, och jag tyckte det här är ju fantastiskt att de här studenterna tar sin tid och sin kunskap och testar och gör modeller. Och då fick jag höra att jag skulle skämmas som professor som liksom uppmärksammar några som inte var färdiga resultat, och det här kunde ju skapa mer oro än annat. Och ja, det blev liksom lite konstig stämning då helt enkelt, när jag tänkte att nu peppar jag de här studenterna och jobbar med något som kanske kan bidra till samhället, men att de såklart skulle behöva kanske hjälp med det här då.
Ja. Jag tror att vi får börja avrunda där och ge oss ut på Twitter och styra upp debatten tillsammans då, nu när vi har blivit så kloka ihop. Stort tack till Tove Fall och Mattias Öberg för att ni kunde vara med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, tack.
Tack till dig som har lyssnat. Och har du några synpunkter så kan du mejla oss på ledarsidan@svd.se. Tack för idag.